Det är fjärde advent och vi har tänt det fjärde ljuset. Och på tisdag så är det julafton och vi inleder julen som handlar om detta fantastiska. Att Jesus kom hit till jorden, blev människa, tog sin boning mitt ibland oss. Födde sitt stall. Det är julens underbara budskap. Och för någon så kanske den här tiden och det här budskapet bara är en återkommande tradition. Varje år så dyker den upp. För någon annan så är det mer än bara en fin tradition. Men för människorna som var där under den där perioden, när det utspelar sig, så var det något ytterligare. Och rubriken för min predikan idag, den är ju hämtad ifrån kyrkårets text som är kring Jesu moder, Herrens moder. Och idag så skulle jag vilja ta med er i den berättelsen om när Maria fick reda på budskapet om att hon skulle bli mor till världens frälsare. Men vi ber en bön först. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Vi får vara tillsammans. Tack för sångerna vi får sjunga till och vi får ta del av, Herre. Om frälsaren som kommer till oss. Tack Jesus för att du ser oss i våran tillvaro. Du vet vad vi går igenom, du vet våran glädje, men du kanske också känner till och du känner till och vet om våran sorg och våran smärta. Det som kanske ingen annan vet om, det vet du om, Herre. Men jag tackar dig för att oavsett i vilket tillstånd vi är, oavsett hur vi mår, så vill du möta med oss den här dagen också, Herre. Och därför ber vi om att när vi nu läser ditt ord, att du vill röra vid våra hjärtan och tala till vårat inre. Så att vi fick gå här med en ännu större insikt och förståelse om livet som vi får äga i dig. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Frågorna som jag tänkte att vi skulle få ha som grund idag innan vi ska gå in i texten kring Maria. Det är ju detta. Vad fick Maria höra för budskap? Och hur tog hon emot det? Och hur är det när Gud kliver in i en människas liv och får landa i vad det här kan få betyda för dig och mig idag? Och texten som jag skulle vilja ta med er till, det är Lukas evangeliet kapitel 1, vers 26 till 38. Där det står så här. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom till henne och sa: "Gläd dig, du som fått nåd. Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut." Då sa Maria till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man." Ängeln svarade henne: "Den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. En fantastisk berättelse. En fantastisk händelse. Men först skulle jag vilja fråga dig, kanske om du möjligtvis har varit med om att få ha tagit emot ett budskap som nästan är för svårt att ta in. Det kan ju vara budskap som är jobbiga, men också de där budskapen som man känner, de är fantastiska men för bra för att vara sant. Direkt så börjar tanken att snurra. Hur är det möjligt, tänker man? Kan det här verkligen stämma? Kanske du har tänkt så i olika situationer som du har hamnat i. Och kanske du känner så när det också kommer till den kristna tron, när det kommer till julens budskap. Att det kristna budskapet, det låter nästan lite för bra för att vara sant. Eller att du känner att det här gäller nog alla andra, men inte mig. Mitt liv ser ut så här, eller om du bara visste hur jag hade det. Och så exkluderar man sig ifrån budskapet. Men hur du än känner, vad du än tror, vad du än tänker, så vill jag bara säga att du är i gott sällskap. Och det är detta jag tänker att vi ska titta lite närmare på utifrån Marias liv. Och då få ta del av hennes respons till det budskap som hon fick höra. För texten börjar ganska dramatiskt, får man väl ändå säga, att Gud sänder sin ängeln Gabriel till jorden, till Maria, till en liten flicka i staden Nazaret med ett ganska eller mycket speciellt budskap och hälsning. Han sa: gläd dig du som har fått nåd. Herren är med dig. Brukar ni hälsa så på varandra när ni möts? Gläd dig du som fått nåd. Herren är med er. Kanske ska börja säga så till varandra när vi möts i gudstjänst. Tänk dig att från ingenstans så står det en ängel framför dig. Mitt i vardagens bestyr så avbryts allting av en väldigt och extraordinärt möte med ett himmelskt besök. Och händelsen, det gjorde Maria rädd, och jag kan inte anklaga henne för annat. Då som nu så var det väldigt ovanligt med änglabesök. Och det hade dessutom varit tyst under många, många år. Inga profetior. Inga budskap på något sätt som hade florerat i området. Men sen är det inte bara häpnadsväckande och något skrämmande fenomen som Maria får vara med om. Nog för att det är speciellt på det sättet, men ängeln kom ju inte bara så där. Ängeln hade ett budskap, ett specifikt budskap, en ganska specifik hälsning. Han sa: var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och du ska föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Det där lilla budskapet, eller hur? Stort budskap. Specifikt budskap. Och fram till nu så kan man såklart ställa sig den där frågan: hur är det här möjligt? Änglabesök. Och till en ung kvinna, hon ska bli havande och föda en son. Är det många frågor som kanske snurrar i vårat inre, men som jag tänker snurrade otroligt mycket i Marias tankar. Det här med att nog finns det gott om bra fantasiberättelser, fantasy stories, men det här tar nog priset. Och kanske du sitter här och känner, tror folk fortfarande på det här? Men som sagt, oavsett vad du och jag tänker nu, så önskar jag ändå att du skulle vilja fortsätta lyssna på det jag vill säga idag. För även om du och jag går och bär på många frågetecken, så är vi som sagt i gott sällskap. För Maria hade också många frågor. Och hon vände sig ganska självklart till ängeln och så frågar hon, hur ska detta ske? Jag har ju inte någon man. Maria, hon svarar med det uppenbara. Maria visste att hon inte hade någon man. Och det som är så självklart och som alla människor tror jag känner till, för att det skulle bli några barn så behövdes det finnas med en man i bilden, för att inte liksom fortsätta samtalet där. Maria, hon hade en fästman. Hon hade Josef som hon var trolovad med, men det var alltså giftermål på gång. Men ännu inte. Bröllopsförberedelserna var nog redan igång, kan vi tänka oss. Datum, kyrka, festlokal, mat, antal gäster. Föräldrar som känner, hur ska vi kunna rulla det här land med alla pengar som ska läggas på spettekaka eller vad det nu man äter för någonting till fikat. Smekmånaden fanns säkert i tankarna. Du vet, allting det där tänkte man på. Typ. Men det här utspelade sig ju också, för att kanske citera Carl Bertil Jonssons mamma och berättelse, det här utspelade sig på den tiden då man fortfarande trodde på att det fanns någonting som kallas för inom- och utomäktenskapliga förpliktelser. Något som vi kanske i våran tid har börjat tumma på lite ibland. Och varför säger jag så? Jo, för att för Maria var det oacceptabelt. Det är viktigt att förstå. Det var oacceptabelt att tänka sig något annat än det ingen talade om var omöjligt, eftersom hon ännu inte hade någon man. Men ingen svarade ju henne att det inte var på det sättet Maria hade tänkt som hon skulle bli havande. Utan genom den helige ande skulle hon bli havande och föda Guds son. Men i den här berättelsen så finns det ännu mer djup och skiftningar som behöver beröras för att förstå varför det även var svårt för Maria att ta till sig det som sades. Maria, hon kom från staden Nasaret. Och kanske du har bott eller varit på en plats som andas oviktig, bortglömd, inte tilldragande på något sätt. Och om man har möjlighet så tar man gärna en annan väg för att slippa passera den platsen. En sådan plats var Nasaret. Nasaret var ringaktad, obetydlig och oviktig. Och när Jesus senare i sin tjänst kallade till sig sina lärjungar och en av lärjungarna hörde var han kom ifrån, så frågade han, från Nasaret, kan det komma något gott därifrån? Så tänkte man om staden Nasaret. Så därför så kan vi konstatera att vi har en flicka som befinner sig på en obetydlig plats och som presenteras med ett till synes omöjligt uppdrag. Och dessutom, om detta nu skulle vara faktum att hon skulle bli havande, så var hon också ute på farlig mark. För enligt judisk lag, om någon jungfru blev ertappad för att ha blivit gravid, skulle det innebära dödsstraff. Inga bra odds med andra ord. Det var alltså inget problemfritt budskap Maria fick ta till sig. Så dels kunde hon ha blivit tagen för tokig och galen, dessutom ertappad för att hon hade brutit mot lagen. Och om nu magen, om möjligt, skulle börja växa på henne, vad skulle då folk säga om henne? Om hon gick där på gatan och så såg de Marias mage och visste omständigheterna, vad skulle hända med henne? Och det var ju till och med så att Josef, när han fick höra budskapet från Maria, så ville han lämna henne. I Matteus kapitel 1, 18-19 så står att Maria var trolovad med Josef, men innan de hade varit tillsammans så visade sig att hon var havande genom den helige ande. Det vet vi. Men hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne, och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Han var en god man. Han kunde ha betett sig betydligt värre än så. Men det var ingenting som var självklart för någon utav dem. Senare fick vi reda och får vi reda på att Josef fick ett besök av ängeln också, som ställde det till rätta. Så han var med på tåget. Men detta i alla fall betyder att allt Maria fick höra från ängeln, det skulle innebära en stor kostnad. Det var riskfyllt och på ett mänskligt plan helt omöjligt. Men som med allt som kommer ifrån Guds mun och sändebuden från Gud, så var detta inte ett budskap, tack och lov, som var taget ur luften. Det var inte en chansning att använda en oerfaren ung flicka där det fick bära eller brista. För skulle hon säga nej, skulle änglarna få arbeta vidare i sökandet efter den perfekta lösningen på uppdraget som hade givits åt ängeln Gabriel att lösa. Men det här kunde inte vara längre bort från sanningen. För i budskapet så ser vi och finner vi två viktiga sanningar. Bärande fundament i budskapet som ängeln kom med. Det första var att ängeln förmedlade något hos denna unga flicka när han sa att du har funnit nåd hos Gud. Med andra ord så såg Gud någonting hos Maria som gjorde att han kallade på henne. Det andra och kanske det mest centrala var ju ängelns svar på alla hennes frågor. Hur det ska gå till. Den helige ande ska komma över dig. Den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Det är vad Maria presenteras med. Du kan ha dina frågor, du kan ha dina funderingar. Men det här är vad Gud säger till dig, Maria. Med andra ord så var det här inget annat än ett verk av Gud själv genom sin helige ande. Och det klara budskapet var att ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting är omöjligt för Gud. Och på det här fantastiska och samtidigt utmanande inbjudan som Maria fick att följa med det Gud förberedde, så svarade hon: jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Med detta sagt så kan vi tänka oss att det var lätt, och vi kan lätt se julens budskap som en enda vacker, fin, harmonisk melodi. Där allting flyter på utan hinder. Och vi vet att tavlor har målats av Maria bland annat, som sitter med en gloria runt sitt huvud och allt verkar fridfullt. Eller att hennes gensvar, som man kanske kan tänka, skulle ha varit en grund för att hon var speciell. Att hon hade speciella förmåner som i sin tur skulle leda till de perfekta förutsättningarna. Maria hade allt som behövdes. Och kanske du, likt jag, har funderat på om Maria hade något alldeles speciellt över sitt liv eftersom hon just blev utvald till uppdraget. Fick hon ta del av Guds nåd för att hon hade något som alla andra saknade? Men när vi tittar lite närmare på Marias liv så förstår vi att så inte var fallet. Och om jag bara fick göra en liten avstickare, så i Lukas evangelium kapitel 11, 27-28, så får vi en liten mer förståelse för detta. När Jesus är ute och undervisar och har talat, så läser vi där att det är en kvinna som i folkskaran ropar högt inför alla som var samlade till Jesus: salig är det moderliv som burit dig och det bröst som diat. Och den här texten, den avslöjar faktiskt att Maria hade inte de där extra förmånerna just för att hon var hans mor. För som svar på detta så säger Jesus: saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Och vid ett annat tillfälle så läser vi att Jesu mor och hans bröder kommer till honom. Och vi läser i Lukas 8 och vers 21-22. Man hälsade honom: din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig. Men då svarade Jesus: min mor och mina bröder är de som hör Guds ord och handlar efter det. Det kan tyckas lite ohyfsat och nästintill arrogant av Jesus att tala så först och främst om sin mor, sina bröder, sin familj. De var ju ändå familj. Men som alltid så finns det här en djupare mening med det Jesus säger. För varför pratade Jesus på det här sättet? Varför svarade han så här? Ja, Markus evangeliet kapitel 3, 20-21 förtydligar den här händelsen där det står: på nytt samlade så mycket folk att de inte ens fick tid att äta. När hans anhöriga, alltså Jesu mor och hans bröder, fick höra om det gick de ut för att ta hand om honom, eftersom man sa att han var från sina sinnen. Vad som var ett faktum var att Jesu familj, inklusive hans mor, höll på att förlora perspektivet på vem han var. Eftersom de trodde helt enkelt att han hade blivit galen. Och det här ger ju en förklaring om att Maria var ingen extraordinär på det sättet som vi kanske kan göra henne till. Att det var något speciellt över hennes liv. Nej, vi märker ganska klart och tydligt genom evangelien att Maria, även hon, kämpade med frågorna och hade sina tvivel och sina undringar kring hur allting fungerade och om Jesus verkligen var den han sa sig vara. Men Maria, hon går inte till historien som den som inte trodde och som lämnade, utan som trots sina tvivel valde att leva nära Jesus ända in i döden. För evangelietexterna, de talar om att när Jesus hänger på korset så står Maria där vid hans sida. För när lärjungarna som hade lovat honom dyrt och heligt att inte lämna honom hade försvunnit, så stod hon där. Och hon övergav inte Jesus. Och när vi då återvänder tillbaka till självaste julevangeliet och till herdarna som kom till stallet för att hylla Jesus, så står det i Lukas 2:19: med Maria, hon bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Vad betyder det? Teologen N.T. Wright, han säger så här: Maria är i den mån den det suveräna exemplet på vad som alltid händer när Gud verkar av nåd genom människor. Guds kraft utifrån och den inneboende heliga ande resulterar tillsammans i att saker görs som skulle ha varit otänkbara på något annat sätt. Med andra ord, det här är bara ett verk av Gud. Det stryker under, likt evangelien, att Maria var en människa precis som du och jag. En mamma med moders instinkt. Trots det förstod hon inte allt. Även om hon hade sina frågor och funderingar på om Jesus verkligen var det han var, så valde hon ändå att stanna kvar. Och när vi konstaterar Marias ställning då till Jesus och sitt uppdrag, så kan vi ta hjälp av ord från Svenska Kärnbibeln som säger så här: Maria var välsignad, men inte primärt för att hon var Jesu mor, utan för att hon hade tagit till sig Guds ord. Och här kommer själva nyckeln till Marias liv. Vad säger det här till oss och den här berättelsen? Jo, Gud ser först till ditt och mitt hjärta. Trots att vi kanske inte tror att vi har de bästa förutsättningarna, trots att vi ibland tvivlar och inte riktigt ser vägen fram, så har Gud ändå ett större syfte. Maria valde att tro på det ängeln sa, och på grund av det så fick hon också se Guds verk i henne, men också genom henne, till välsignelse för många. Och den här julen så får vi, likt Maria, bevara och begrunda Guds verk och vilja i oss. Inse att Guds nåd och glädje vilar över våra liv av just denna enkla sanning att vi har tagit till oss och lever efter hans ord. Att inse att han är Gud trots allt. Att han gör vad han vill. Med insikten i att ingenting är omöjligt för Gud. Och kanske är det ord som du och jag behöver höra den här julen. Oavsett vad vi tänker och tycker om julens budskap, oavsett vad som fångar våran uppmärksamhet kring allt detta, får ta till oss detta. Att Guds sanning vill råda i ditt och mitt liv. För honom är ingenting omöjligt, och han kan ta det som till synes inte är någonting och göra det till något fantastiskt vackert. Gud är den han är. Och han förmår att göra långt mer än vi kan ana eller förstå. Och bönen för mitt liv, som jag också hoppas vill vara din bön, är att vi likt Maria också kan säga: låt det ske med mig som du har sagt. Och genom att överlåta våra liv till Gud, trots att vi inte vet allt eller känner till allt, ändå få tro honom om mycket större ting än vad vi ännu har sett. Amen.